Du lyssnar på Bli säker-podden och det här är veckans attacker. Det är för övrigt en titel vi inte hoppas blir ett stående inslag hos exempelvis SVT eller i denna podden.
Nej, det hoppas vi sannoliken inte. Men den här veckan då måste vi göra ett sådant inslag som veckans huvudämne med anledning av cyberattackerna som vi har sett under den senaste veckan mot CGI, mot Viking Line och mot Unibail Rodamco Westfield. Så den här veckan då kommer vi göra en djupdykning i vad egentligen är som har hänt och vilka konsekvenser som det får för svenska folket. Det är veckans huvudämne i Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems.
Inspelat den 18 mars, släpps den 20 mars, så det kan ju hända saker däremellan. Mm. Vad som dock hände lite tidigare, det är någonting som jag tänker att vi alla nu ger Karl-Emil Nikka en stort grattis och en applåd.
Ja.
För vad håller du upp nu, Karl-Emil Nikka?
Nu håller jag upp det gyllene förstoringsglaset, ett pris som jag blev tilldelad i förra veckan, bland annat för de saker som vi gör här i podden för att bekämpa bedrägerier på nätet. Det är ett pris som delas ut av Internetstiftelsen och av Källkritikbyrån, och det delas ut två stycken sådana pris. Vi kan ju kolla vad Internetstiftelsen skrev i sitt pressmeddelande.
På Källkritikens dag den 13 mars tilldelar Internetstiftelsen och Källkritikbyrån utmärkelsen Det gyllene förstoringsglaset 2026 till en populär folkbildare och en pedagogisk pionjär. I år tilldelas Det gyllene förstoringsglaset IT-säkerhetsspecialisten Karl-Emil Nikka och gymnasieläraren och forskaren Anna Lodén. Källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset har delats ut sedan 2017 till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet.
Ja, så jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått det här priset. Det kommer att stå i min bokhylla där hemma och göra mig glad de dagar då jag känner mig lite uppgiven över situationen på nätet. Men vi fortsätter att kämpa på här i podden för att göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går och stoppa bedrägerierna.
Och jag tror att vi alla är tacksam för allt jobb som du lägger ner på detta. Jag om någon får ju följa med och se hur mycket tid och energi det tar. Vi går vidare till annan typ av saker som tid och energi. För nu handlar det alltså om uppföljning av chattkontroll 1.0, för ja, det där går ju inte heller som smort julen, se till hugghjulen verkar stanna av lite nu.
Ja, det kan man lugnt säga. För förra veckan då pratade vi om att Europaparlamentet som väntat röstade ja till att förlänga chattkontroll 1.0 en gång till. Och för er som inte lyssnade på det avsnittet kan jag bara poängtera att chattkontroll 1.0 alltså är den lagstiftning som vi redan har sedan tidigare som gör att det finns ett undantag för tjänsteleverantörer som frivilligt vill skanna privata meddelanden i syfte att upptäcka barnövergreppsmaterial. Men Europaparlamentet, de ville ha lite modifikationer innan de valde att förlänga eller gå med på att förlänga det här ytterligare en gång. Och det gjorde att det stöttes på patrull. I måndags när Europaparlamentet och rådet skulle diskutera den här förlängningen, då körde förhandlingarna fast. Och det gör att vi nu plötsligt står i en situation där det kan hända att det undantag som idag gör det möjligt för tjänsteleverantörer att skanna privata meddelanden kan upphöra redan den 3 april. Så här skrev Europaparlamentet i ett pressmeddelande som de skickade ut i tisdags, fritt översatt till svenska.
Som parlament var det viktigt för oss att barnövergreppsmaterial som redan har identifierats eller rapporterats ska fortsätta vara möjligt att upptäcka och använda för brottsbekämpande ändamål. När det gäller tidigare okänt material och grooming saknar dock kommissionens rapport om genomförandet tydliga bevis på att åtgärderna är effektiva. Parlamentet efterfrågar därför en mer riktad strategi.
Mm. Men det verkade inte inte accepteras av de andra EU-instanserna, vilket då gjorde att vi fick den här låsningen som kan göra att chat control helt och hållet upphör fram till dess att de kommer överens om en ny förlängning eller kommer i land med förhandlingarna som pågår kring chat control 2.0, alltså det som vi har rapporterat om sedan urminnes tider här i podden, eller åtminstone sedan 2022, där det handlar om EU-kommissionen som vill införa krav på bakdörrar i totalstreckskrypterade meddelande appar. Med anledning av det här så vill jag poängtera att det här inte på något sätt gör det omöjligt för tjänsteleverantörer att skanna helt och hållet efter barnövergreppsmaterial. För det första så kan tjänsteleverantörer fortfarande förlita sig på rapporter som kommer in om varningar om spridning av barnövergreppsmaterial eller grooming. Vi har ju pratat om att WhatsApp till exempel, WhatsApp är totalstreckskrypterat, att de rapporterar upptäckt barnövergreppsmaterial trots att det är totalstreckskrypterat. Och det kan de göra eftersom de kan förlita sig på de rapporterna de får in från användarna. En liten återkoppling till det vi pratade om förra veckan, att behovet är inte att upptäcka fler saker som skulle kunna vara barnövergreppsmaterial. Behovet är att upptäcka riktiga exempel på barnövergreppsmaterial. Och sen så har vi också möjligheten för till exempel sociala medier att skanna efter barnövergreppsmaterial. Någonting som de till och med är skyldiga att göra i ännu större utsträckning på grund av DSA-förordningen som vi har infört i EU. Sociala medier har krav om de tillhör det som kallas VLOP-arna, the Very Large Online Platforms, att faktiskt bekämpa spridning av bland annat barnövergreppsmaterial. Och vi kan läsa en liten del ur DSA-förordningen. Och jag säger en liten del. Ni som vill läsa allting, ni hittar en länk till DSA-förordningen i show notes såklart. Vi tar de viktigaste bitarna och endast dem för att inte ni ska somna. Plus att det här är världens längsta mening. Så Peter, kan du börja med att berätta hur DSA-förordningen definierar innehållsmoderering?
Ja, innehållsmoderering. Åtgärder. Oavsett om dessa är automatiserade eller inte, som vidtas av leverantörer av förmedlingstjänster och som särskilt syftar till att upptäcka, identifiera och ta itu med olagligt innehåll eller information som är oförenligt med leverantörens allmänna villkor som tillhandahålls av tjänstemottagarna, inbegripet åtgärder som vidtas vilka påverkar tillgången, synligheten och tillgängligheten för detta olagliga innehåll eller denna information, exempelvis genom
vi trycker på paus där. Vi har förstått vad innehållsmoderering är ungefär, och det är någonting som då alltså ska användas för att påverka tillgången, synligheten och tillgängligheten av olagligt innehåll. Och vi kan passa på att då också definiera vad olagligt innehåll är och hur det avbegränsas, bara för att förtydliga att där i ingår just barnövergreppsmaterial. Det står så här.
För att uppnå målet att säkerställa en säker, förutsebar och tillförlitlig onlinemiljö bör begreppet olagligt innehåll i denna förordning i vid bemärkelse spegla de regler som gäller för offline-miljö. Vi hoppar i citatet. Belysande exempel är bland annat delning av bilder som visar sexuella övergrepp mot barn, olagligt utbyte av privata bilder utan samtycke, nätstalkning och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså inte en del av citatet, utan det är det kommer massa fler saker där. Men jag nämner det bara för att inte någon ska få bilden av att det nu inte längre går att skanna efter barnövergreppsmaterial på nätet överhuvudtaget. Utan det här handlar alltså om begränsningar som införs just för privata meddelandetjänster. Och privata meddelandetjänster, det är någonting som vi faktiskt ska prata mer om. För nu har Meta gjort en 180 graders vändning i sin syn på säker kommunikation. Förra veckan meddelade de att de kommer ta bort stödet för totalstreckskrypterade meddelanden på Instagram i maj i år. Meta publicerade en uppdatering av ett blogginlägg, och där skrev de så här, fritt översatt till svenska.
Mycket få personer valde att aktivera totalstreckskryptering för direktmeddelanden, så vi tar bort detta alternativ från Instagram under de kommande månaderna. Du kan fortsätta att skicka meddelanden med totalstreckskryptering enkelt på WhatsApp.
Vänta här nu, för få använder det. det argumentet får mina varningsklockor. Jag ringar rejält där.
Jag skulle haft en klocka här i studion.
Nej, nu snackar ni goja här, vet du. För så lät ju inte alls tidigare. Om vi backar tillbaka till april 2022, då skrev ju Meta själva så här.
Personlig integritet är en grundläggande mänsklig rättighet. Totalsträckskryptering är en mycket använd teknik som skyddar den personliga integriteten och många andra mänskliga rättigheter för miljarder människor varje dag. Totalsträckskryptering håller människor och deras personliga kommunikation säkra från hackare, kriminella och auktoritära regimer.
Just den där sista biten var någonting som de tryckte extra hårt på, för att de skrev även så här lite längre fram i blogginlägget, citatfritt översatt till svenska. Hotet från auktoritarianismen ökar. Efter Rysslands invasion av Ukraina påskyndade vi därför utrullningen av totalsträckskrypteringsalternativ på Instagram och framhävde våra funktioner för försvinnande meddelanden på Messenger så att människor i de drabbade länderna skulle ha mer säker kommunikation. Säker och skyddad kommunikation är viktigare än någonsin. Slutcitat. Det här var alltså april 2022. Peter, kan du berätta för mig på vilket sätt, om vi kollar ur ett globalt perspektiv, som säker och skyddad kommunikation har minskat i viktighet sedan dess?
Ja, nej, den har ju, min goda herre, inte minskat.
Jag tycker inte det heller. Nej. Men Meta, de anser tydligen konstigt nog det. För om de hade hållit kvar vid den här tidigare planen som de hade, då hade de aktiverat totalsträckskryptering som standard. Och då hade, nu får du hålla i dig Peter här, jag har gjort en uträkning. Om alla meddelanden som standard som skickas använder totalsträckskryptering, då hade användandet varit 100%. Ni kan kontrollräkna det där om ni tror att jag räknade fel. Men jag tror att om argumentet för att för få använder det faktiskt stämmer, då borde man istället aktivera det som standard och lösa problemet. Men nu har det ju hänt någonting här, och det är ju faktiskt... Det känns som att Meta håller på att göra större förändringar av sina plattformar rent generellt.
Don't mention the war, säger jag. Men jag avskyr Metas meddelandehantering av den enkla anledningen att de lägger ju ner alla versioner som jag använder. De la ner desktop-versionen.
Av Messenger då?
Ja, just det. Och hänvisar till webbversionen. Och nu ska de lägga ner webbversionen.
Ja, åtminstone den som ligger på messenger.com. De kommer att införliva den som en del i Facebook igen. Det var ju ett tag där det kändes som att de ville få ut Messenger så att det var en egen del utan koppling till Facebook. Men nu håller de på att trycka in den där igen.
Fattar inte.
Nej. Och WhatsApp, där ska de börja med annonser.
Ja, det är pengar in så att säga.
Så väldigt underligt. Och nu blir jag ju lite orolig om de gör en sån här vändning när det gäller Instagram. Vad kommer då hända med de andra totalsträckskrypterade plattformarna? Kommer de till exempel att slutföra utrullningen av totalsträckskryptering som standard på Messenger? Där är ju fortfarande gruppkonversationer inte totalsträckskrypterade, vilket de är på WhatsApp. Så ja, det här, det gör mig lite orolig. Och vi kan fundera på vad det här egentligen får för konsekvenser om de ändrar sin syn rent generellt. Det är ju väldigt många som använder de här plattformarna, och vi hyllade ju faktiskt Meta när de valde att aktivera totalsträckskryptering som standard på Messenger. Så det här är ett illavarslande tecken, och jag skulle därför vilja avsluta just det här inslaget med att påminna Mark Zuckerberg, som självfallet lyssnar på den här podden, om vad han själv sa mars 2019, fritt översatt till svenska.
Människors privata kommunikation bör vara säker. Totalsträckskryptering hindrar vem som helst, inklusive oss, från att se vad människor delar på våra tjänster. Slut på citat. Det verkar ju som att de gärna vill se vad folk delar på deras tjänster. Jag är aldrig så nöjd som jag är med Signal när jag läser detta. Vi kan inte vara beroende med vår privata kommunikation av den här typen av företag.
Nej, som vi har sagt någon gång tidigare i den här podden, misstänker jag, använd Signal istället. problemlöst.
Bättre app också. Finns ju till allt. Fungerar överallt. Ja. Upp till 6 enheter. Jag hade gärna velat haft 7. Men ja,
jag tror att det var 4.
Upp till 6 enheter på Signal.
Jaha, okej.
Okay. Jajamensan. Det är bättre även där.
Ja, du har fler enheter.
Jag har fler enheter. Ja. Vi hoppar vidare till någonting som är trevligt istället då.
Ja, nämligen en liten get together, en liten meetup. Den 27 mars, då är det dags för en säkerhetsfredag igen. Och den kommer den här fredagen att handla om att förstå och hantera sin digitala attackyta. Vilket blir väldigt mycket mer relevant med anledning av det vi sen kommer till i huvudämnet. Då har jag bjudit in Detectify som kommer prata om internetexponering ur en angripares perspektiv. Jag har tjuvlyssnat på det föredraget en gång tidigare, så jag vet att det är väldigt intressant.
Oj, oj, spoiler.
Mm, ja. Och Kristoffer Strömblad som kommer prata om riskorienterat på riktigt. Kristoffer Strömblad är han som driver Matrix-gruppen som vi har tipsat om flera gånger tidigare, cybersäkerhet i Sverige, och också har arbetat med ett väldigt intressant projekt där det kommer till att just bevaka vad som händer på nätet. Så han kommer dela med sig av sina erfarenheter där. Och det här eventet, det är gratis, så ni kan anmäla er via länken i show notes, antingen så att ni medverkar på plats på Fleminggatan 7 i Stockholm. Då får ni också träffa Detectifys representanter, Kristoffer och mig, jag är där också. Eller online om ni bara vill lyssna in, då kan ni göra det via Zoom. Den 27 mars alltså, nästa fredag, kostar ingenting, men förra gången, då var det några som anmälde sig och inte kom. Så vi har infört en no-show-avgift. Så om ni anmäler er till eventet, kom jättegärna. Framförallt så att vi inte köper in fika i onödan. Det är till nackdel för mig ifall det blir mycket fika över.
Man får inte slänga fika om den så finns på bordet. Det är en grundlag här i landet. Nu till tråkighet igen då. Lyckligtvis så verkar det inte vara så allvarligt som det först rapporterades. Men nu ska vi alltså börja med att prata om attacken mot CGI.
Mm, och vilka som CGI är, det kommer att klarna alldeles strax. För då förstår ni varför det blev så många myndigheter som påverkades. Men förra veckan, då blev det här en jättenyhet. Det var faktiskt första gången som jag blev uppringd av media klockan 00:30 på natten för att fråga ifall jag hade någon kommentar. Jag var så trött så det hade jag inte. Men det ringde kopiöst mycket, och det var för att det här fick lite större avtryck. Det antogs att det här var lite allvarligare än vad det nu verkar några dagar senare. Jag vill dock poängtera att det här alltså spelas in på onsdagen, som vi sa inledningsvis. Det kan ha hänt saker efter onsdags förmiddagen, men i så fall ligger det kompletterande information om det i våra show notes. Men det ledde till exempel till rubriker som myndighet tvingades stänga e-tjänster efter hackerattacken. Tvingades är väl ett konstigt ordval där egentligen, för att det handlar nog mer om att de valde att stänga e-tjänster på grund av hackerattacken. Det är en del av hur de hanterar pågående attacker. Och myndigheten som det handlade om, det var Myndigheten för civilt försvar, MCF, tidigare MSB. Och de skriver så här på sin webbplats nu, för den tjänst som de stängde ner är faktiskt fortfarande nedstängd när vi spelar in det här avsnittet.
Det har skett en cyberincident hos IT- och affärstjänsteföretaget CGI. Myndigheten för civilt försvar följer händelsen i nära samarbete med berörda aktörer. Myndigheten för civilt försvar har tillfälligt stängt ned e-tjänsteportalen som en säkerhetsåtgärd, medan man kartlägger vilka egna tjänster som eventuellt kan vara drabbade efter incidenten.
Mm. Den som ligger bakom den här attacken är Byte2Breach. Det här är en aktör som framställer sig som att det är en person, men det skulle mycket väl kunna vara en grupp som bara alla låtsas att det är samma person också. Jag kommer säga grupp i resten av det här inslaget, men det kan alltså vara en grupp med en enskild person, det vet vi inte än. Vi vet däremot att den här aktören har varit aktiv sedan i somras, och i slutet av förra veckan, då publicerade Byte2Breach ett inlägg på ett forum om just en lyckad attack mot CGI. Och det som låg där, det var källkoden till ett system som vi återkommer till alldeles strax. Inloggningsuppgifter som låg inuti källkoden. Alltså inte användares inloggningsuppgifter, men inloggningsuppgifter som kan användas för att koppla ihop olika system låg där också. Och sen meddelade aktören att de kommer sälja personuppgifter och dokument för e-signering. De la ut källkoden gratis, men de vill sälja personuppgifterna och dokumenten för e-signering. Jag vill poängtera här att jag tolkar, och det här kan vara fel, men jag tolkar det som att dokument för e-signering inte syftar på dokumenten som har signerats, utan det syftar på dokumentation om e-signeringen. Vilket system var det då som drabbades och hur kunde det komma sig att det fick så stora effekter? Ja, låt oss kolla vad DN rapporterade den 12 mars. De skrev så här.
Systemet som ska ha hackats används av myndigheter som Skatteverket för att användare ska kunna logga in med BankID.
Och det här känner vi säkerligen igen allihop, för att om vi ska logga in på skatteverket.se, då trycker vi på logga in och då skickas vi till auth.funktionstjänster.se. Det här är någonting som jag har kritiserat i poddens begynnelse, att om jag ska logga in på Skatteverket, då vill jag ju att det ska stå skatteverket.se i adressfältet. Men nej, under många, många år, då har jag istället skickats vidare till auth.funktionstjänster.se. Samma sak om jag ska logga in på 1177.se hos Kronofogden eller hos Myndigheten för civilt försvar som jag pratade om tidigare. Och om jag gör det, då står det på sajten där jag loggar in om tjänsten. Och klickar jag mig vidare därifrån, ja, då kommer jag till CGI. Så det är alltså CGI som tillhandahåller den här inloggningstjänsten där jag kan logga in med BankID eller andra inloggningslösningar också. Och det är den som har drabbats baserat på det som vi hörde från DN. Och sen säger också Peder Sjölander som är IT-direktör på Skatteverket så här till SVT.
Det är en tjänst vi använder oss av vid e-signaturer som drabbats, men där finns ingen data från oss eller våra användare.
Och det ska väl då läggas till att när det gäller just att det inte finns data från dem eller användarna, i den läckan som hotaktören har publicerat så finns det personuppgifter som tillhör anställda hos CGI. Det ligger i den datan som har publicerats i förväg. Sen påstår den här aktören också att det som är själva källkoden de har läckt skulle vara, citat, the entire eGov platform source code. Alltså någon typ av källkod som skulle gälla för alla system som används för offentlig verksamhet. Så allvarligt är det inte, för någon sådan plattform existerar inte, säger Peder Sjölander, IT-direktör på Skatteverket, till SVT. Och han motiverar det så här till varför det påståendet florerar från angriparna.
Ja, då tar vi citatet i sin helhet här. Någon sådan plattform finns inte. Jag tror att förövarna i det här vill att folk ska känna sig otrygga. Vi är trygga i att vår data är säker och att vi har läget under kontroll.
Mm. Sen kan vi också kolla på vad CGI, alltså de som har drabbats av intrånget och tillhandahåller den här inloggnings/e-signeringslösningen, berättar i sin incidentnotis. Och den är då alltså senast uppdaterad den 17 mars när vi läser det som står här.
Den 12 mars upptäckte CGIs cybersäkerhetsteam en incident som berörde ett begränsat antal interna testservrar i Sverige och inledde omedelbart incidenthanteringsrutiner. Servrarna var inte i drift utan användes för teständamål. I samband med incidenten var även källkoden till en applikation som var planerad att tas ur drift tillgänglig. Våra specialister genomför för närvarande en detaljerad utredning och fortsätter att noggrant övervaka situationen. CGI har avancerade cybersäkerhetsresurser med stöd av team som kontinuerligt övervakar, upptäcker och hanterar potentiella hot på uppdrag av våra kunder. I nuläget finns inga tecken på att kunders produktionsmiljöer, produktionsdata eller operativa tjänster har påverkats. Det begränsade antal kunder som använder denna tjänst har informerats av CGI.
Så den källkod som har läckt och som jag har bekräftat att har läckt är då enligt CGI någonting som tillhör en applikation som var planerad att tas ur drift. Det är inte bra om källkod läcker på det här sättet, och det kan låta konstigt eftersom vi står här och förespråkar om vikten av öppen källkod varenda dag. Men det hänger ihop med att om källkoden är öppen, då är det också tänkt att utomstående aktörer ska granska den. Nu har källkod som inte var öppen blivit tillgänglig, och det är jag ska inte säga alltid, det kan vara förenat med risker. Utpressarna poängterar att de har läckt den källkoden just för att andra angripare ska kunna leta och hitta sårbarheter i den. När den där applikationen är tänkt att tas ur drift, det är fortfarande oklart. Den enda informationen vi har, det är att den var planerad att tas ur drift. Sen när det gäller de inloggningsuppgifter som låg i källkoden, där blir det ju viktigt att CGI ändrar de inloggningsuppgifterna så att de inte går att använda. Och det förutsätter jag att de redan har gjort. Men baserat på den information som vi har när vi står och spelar in det här avsnittet, och den bekräftade information som vi har när vi står och spelar in det här avsnittet, då verkar det här inte så allvarligt som det indikerades inledningsvis. Och för er som undrar rent konkret, behöver ni vara oroliga för att logga in med BankID på grund av den här incidenten? Nej, det behöver ni inte. Och om ni funderar över om era personuppgifter har läckt i samband med den här incidenten? Nej, med undantag för då några hos CGI som vi vet att har fått uppgifter läckta. Sen får vi återkomma och se vad det är mer som den här utpressan har planerat att sälja, om det är någonting som det avslöjas i framtiden. Men för närvarande så finns det inte skäl för oro på grund av det som vi har bekräftat än så länge. Åtminstone inte om du inte dessutom har beställt lite tax-free-varor hos Viking Line. För det här, attacken mot CGI, det var en snygg radioövergång.
Ja, jag gillar den. Den kommer att förklaras.
Det var inte den enda cyberincidenten som den här utpressaren tog på sig förra veckan, utan de tog också på sig en attack mot Viking Line. De säljer nu uppgifter som de har stulit från en av Viking Lines underleverantörer, där det finns personuppgifter, och i den information de har publicerat som bevis för intrånget, där det är konstaterat att det bland annat finns mailadresser och telefonnummer, alltså det som är bra för angripare att använda i uppföljande nätfiskeattacker, och bilarnas registreringsnummer. Och anledningen till att bilarnas registreringsnummer finns med där, det har faktiskt en förklaring. För Eleonora Hansi, som är kommunikationschef på Viking Line, förklarade vem det var som var drabbad i en kommentar till TT.
Det gäller en underleverantör till oss. Det handlar inte om alla våra resenärer eller resenärsuppgifter, utan kunder som har gjort sådana där pre-order-beställningar.
Mm. Inga betalkortsuppgifter har läckt här heller. Viktigt att poängtera, så ni behöver inte spärra era betalkort. Sen så finns det en attack till som florerade förra veckan, eller nyheter om en attack till som florerade förra veckan, som samma aktör påstår sig ligga bakom, men där jag inte har hittat några bevis för att så är fallet. Det betyder inte att det inte är den aktören som ligger bakom. Det betyder bara att jag kan inte bevisa det, utan bara förmedla att samma aktör påstår sig ligga bakom. Och det är attacken mot en kundklubb som drivs av Unibail Rodamco Westfield. Det vill säga de som driver flera köpcenter i Sverige, däribland Mall of Scandinavia, Nacka Forum och Täby Centrum. Kundklubbarna för Mall of Scandinavia och Nacka Forum är bekräftat drabbade, men Täby Centrum har jag inte fått någon bekräftelse på att är påverkad. Om ni har fått ett mejl som bekräftar att även Täby Centrums kundklubb är påverkad, så får ni jättegärna skriva det i våra kommentarer och skicka jättegärna en kopia på mejlet också till support@nickasystems.com. Men vi vet att det har skett ett intrång, det råder det inga tvivel om. För Mall of Scandinavias kundklubbsmedlemmar fick ett mejl där det bland annat stod så här tidigare i veckan.
Vi har blivit informerade om att det skett en obehörig åtkomst till en av våra databaser som innehåller viss information om medlemmar i våra lojalitetsprogram och eller nyhetsbrevsprenumeranter. Den berörda informationen avser förnamn, efternamn, e-postadresser, telefonnummer, postnummer och födelsedatum. Slut på citat. Men vad innehåller det inte, Kalle Minnicke?
Det innehåller inga lösenord och ingen betalkortsinformation. Och jag ska också rätta mig, det var inte nu i veckan, det var förra veckan som det här mejlet gick ut. I det mejlet så varnar de också för phishing-attacker, för i och med att telefonnummer och e-postadresser har läckt så är det nu en överhängande risk för relaterade phishing-attacker. Det som saknas i det här mejlet är precis som i Best Western-fallet, en ursäkt för att informationen har läckt. Sen säger deras marknads- och kommunikationschef Katarina Johansson Tossik så här i ett sms till tidningen Market.
Men läckan som drabbade klubbmedlemmar har ingen koppling till händelsen hos CGI.
Nej, så Unibail Rodamco Westfield säger att det inte finns en koppling till CGI-attacken och det stämmer säkerligen att det finns ingen direkt koppling där. Men när det gäller aktören bakom, då påstår sig aktören bakom vara densamma. Men den delen är som sagt inte bekräftat, det är bara deras påstående som finns där. Någonting som däremot är mer än väl bekräftat vid det här laget, det är att data har en tendens att läcka. Och med anledning av det så ska vi tänka på två saker. Det ena, det är att vi ska vara försiktiga med hur mycket information vi lämnar ut om oss. Och för det andra, vara försiktiga med att införa lagkrav om att det ska lagras information om oss. För data som samlas in är data som kan läcka. Det är ett väldigt viktigt budskap att ta med sig. Och sen som vanligt, passa på att om ni inte redan har gjort det, registrera era mejladresser på Have I Been Pwned, det kostar ingenting, så att ni får en notis när era personuppgifter dyker upp i läckor som navet för cybersäkerhetsläckor på nätet tar del av. De här incidenterna är inte rapporterade in där än och jag vet ju inte ens om datan har blivit såld än, men oavsett vad, registrera er där om ni inte redan har gjort det. Det kostar gratis och är väl värt att göra, för då får ni nämligen ett litet mejl varje gång era uppgifter dyker upp i en bekräftad läcka. Och något annat som man sådär gärna vill ha automatiskt, det är ju flera avsnitt av Bli säker-podden också. Och då är det så tacksamt att det också är gratis. Det är bara att trycka på prenumerera så får ni automatiskt ett nytt avsnitt av Bli säker-podden varje vecka som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.